Det här är en podd från Svenska Yle.
This land is your land and this land is my land, from California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Den här gamla klassiska folksången av Woody Guthrie sjöng superstjärnan Jennifer Lopez under Joe Bidens presidentinstallation utanför Kapitolium. Och när jag lyssnade på den här sången så tänkte jag genast att den på många vis sammanfattar Bidens budskap till det tudelade amerikanska folket. Men så slog det mig också att den här folksångaren Woody Guthrie ju var en socialist. Och dessutom så kritiserar han också öppet Trumps pappa för rasism i en annan sång som heter Old Man Trump. Så var det ändå mera frågan om en pik mot Trump, det här låtvalet, än om försoning. Det här kan man ju fråga sig. Oskar Winberg, du följde också med den här ceremonin. Var det någonting kring det här låtvalet eller något annat i den här installationsceremonin som fångade din uppmärksamhet?
Det var en del grejer och det handlar just om den här symbolismen, och det gick knappast förbi någon vad Joe Biden var ute efter här, det vill säga signalera en förändring från de fyra förra åren. Men samtidigt också fanns där de här försoningstecknena, så även om det här är en sån här arbetarrörelsefavorit, den här Guthrie-sången, så lämnades det bort vissa verser som är kanske de mest så där liksom provokativa eller tydligt socialistiska, och likaså avslutar man sen med en countrystjärna som öppet stöder Trump för att visa liksom att det här handlar om demokrati, det här handlar inte längre om partipolitik.
Ja, just den här countrystjärnan, alltså Garth Brooks, när han då framförde Amazing Grace, som ju också är en sån här verklig amerikansk hymn. Här kanske pikar den här försoningskänslan under den här ceremonin.
Absolut, och det som Biden också gjorde tydligt i sitt tal är att det här om att ena landet betyder inte att människor inte ska ställas till svars för vad de har gjort, och jag tycker att man såg det även i den här liksom symboliken här med vad han hade valt för uppträdare, och där fanns också en poet som hade en kraftfull dikt gjort för det här, där det just handlar om det här med kampen demokratin har utstått, kampen som Förenta staterna har utstått under senaste tiden och hur man har övervunnit det. Och jag tycker att det är viktigt att liksom poängtera att man kan inte bara säga att nu ska vi vara enade, utan man måste också behandla det som har skett och se till att folk ställs till svars för vad de har gjort under de senaste veckorna, men också under de senaste fyra åren.
Ja, inte minst därför, för att hela den här installationsceremonin ju ägde rum på exakt samma plats som stormningen av Kapitolium för två veckor sedan ägde rum, så man kunde ju inte bortse från den saken.
Alldeles så. Och det kanske bör påpekas liksom specifikt att det var med ungefär 20 000 soldater som man kunde garantera den här installationsceremonin. Så amerikanerna talar ofta om den här fredliga maktöverskifte, och här kan man nu verkligen ifrågasätta huruvida det är fredligt om man behöver 20 000 soldater för att se till att det går att förverkliga.
Joe Biden är nu USAs nya president, den 46:e. Trump har nu lämnat Vita huset och en ny period med Biden i det ovala rummet har inlett. Så vad berättar installationstalet om Biden som president? Vad var hans budskap till folket, och vad har vi att vänta oss av följande fyra år? Det här ska vi diskutera mer här kring nu i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså USA-forskare och historiker Oskar Winberg. Om vi tänker på Bidens tal, hur skulle du beskriva det?
Jag tycker att det var en av de bättre talen som Biden har kommit med. Viktigt att påpeka här att till skillnad från till exempel Barack Obama eller Bill Clinton har Biden aldrig varit känd för att vara en bra talare. Och han har ju kämpat med stamning hela sitt liv. Men han framförde det väldigt personligt. Det var inte liksom mycket politik i det, om vi säger så här, liksom karikerat partiprogram eller liksom lagstiftning. Utan det var mer en slags personlig vädjan till tittarna, och stundvis så fick jag lite sån här känsla av att det påminner om någon slags predikan eller så här i den amerikanska liksom religiösa traditionen.
Och han är ju väldigt troende. Så det...
Han är djupt troende katolik, landets andra katolska president för övrigt. Och det här, han hade det här personliga greppet, men samtidigt så var det väldigt liksom klart att vad han talade om var inte bara hans egna åsikter, utan vad han talar om var återigen det här landets tillstånd och just vad har man för utmaningar och hur kan man besegra de här hotbilderna och utmaningarna inom landet. Och på det sättet så var det väldigt långt i linje med hans kampanj. Om man går tillbaka till Demokraternas partimöte på sommaren, var det ganska långt samma slags tal, eller när han berätta att han tänker kandidera, så var det ganska långt samma slags tal. Så väldigt enhetlig linje från Biden.
Ja, han verkar ju liksom fortsätta på den här linjen, att han vill vara den här trygga, lugna landsfadern som förenar hela folket. Och det kom ju fram tydligt här, tycker jag. Jag tänker på det här just på något sätt, det här liksom stora budskapet han ju kommer med handlar om försoning. Han talar också om mörkt mot ljust och ont mot gott. Ganska så här bibliska, tydlig biblisk symbolik. Är det här typiskt för en amerikansk president att ta till?
Det är ganska typiskt, och i finska öron kan det ibland låta lite så här klischéartat eller överdrivet, men det är väldigt vanligt i amerikansk politik att retoriken blir sådan som kanske låter främmande för oss i Finland. Och i synnerhet då det här kampen om det goda och det onda, som ofta blir liksom ett tema i politisk retorik i USA.
Mm. Var det någonting du på något sätt saknar då i Bidens tal?
Nej, alltså det som man kan säga att man saknar är väl kanske då att det skulle ha funnits mer konkreta liksom förslag, eller att han skulle ha gått längre i retoriken. Man blir ju ofta liksom förbländad av sån här Barack Obama eller Bill Clinton, som kunde liksom faktiskt med ett tal, kändes det som om de drog in hela folket i talet, även om det inte i praktiken var så. De installationstalen man kommer ihåg är ju inte Jimmy Carter eller den äldre Bush, utan man kommer ihåg de här John F. Kennedy och Ronald Reagan, som har haft någon sån där mening som sen lever för alltid. Och något sånt tycker jag kanske inte att man såg här, men det var heller inte väntat.
Mm. Det var en mening som jag ändå fastnade för. Han sa, Biden, någonting i stil med att vi kommer att leda inte genom exemplet av vår makt, utan genom kraften i vårt exempel. Och det stack kanske ut så där som en mening som kanske kan leva vidare, eller vad tror du?
Absolut, och det är klart att när man kommer tillbaka till talet och läser det, så kommer det ju nog att finnas de här vissa enskilda meningarna som lever kvar. Och då tror jag just att det handlar om det här klara ställningstagande för att nu behövs det igen liksom ett ledarskap och ett exempel från Vita huset. Och det fanns i slutskedet en ganska kraftfull sekvens där han sa att han kommer aldrig att ljuga åt er. Och det liksom igen hade det den där personliga. Han sa att jag kommer att vara ärlig gentemot dig. Och förde lite tankarna kanske till Jimmy Carter, som också under sin presidentkampanj talade om det här. Han kommer aldrig att ljuga. Och då var det ju direkt efter Richard Nixon och Watergate där med Gerald Ford emellan. Men på samma sätt, efter en sån här djup kris för amerikanska demokratin, så kommer det någon ledare fram och säger att den inte kommer att ljuga. Så det har nog en kraft.
Han var ju liksom ärlig med utmaningarna, de stora utmaningarna. Men vissa hade kanske tänkt sig att han skulle vara mer optimistisk än vad han var. Vad säger du?
Jo, det fanns ju vissa som hade en sån förhoppning. Och det fanns ju, alla har ju väldigt mycket känslor inladdat i det här skedet när Trump lämnar Vita huset och den nya administrationen tar över. Jag tycker dock att det var viktigt att han inte målade upp liksom guld och gröna skogar, utan höll sig till de här utmaningarna, och det är ju liksom en situation där Förenta staterna just nu står inför oerhört stora utmaningar, och då blir det bättre att man liksom tar tag i det än går in i den där hypen. Och det har ju egentligen omgett hela Bidens kampanj. Det har inte funnits på samma sätt som med Barack Obama eller Bill Clinton, Ronald Reagan, en sån här liksom personhype runt att nu kommer det en räddare. Eller för övrigt Donald Trump för republikanerna, att det skulle komma den här frälsaren, en politisk frälsare, utan Joe Biden har aldrig gått in i det, utan han har varit en ganska liksom platt figur på många sätt. Hans löfte har aldrig handlat om att han ensam gör någonting, utan han säger att genom honom så kan landet igen börja jobba för att göra situationen bättre.
Är det här nu Bidens roll att vara den här liksom lugna, sansade, lite tråkiga, gråa gubben?
Ja, här tänker jag tillbaka liksom så där historiskt och kanske hitta någon sån här förebild eller jämförelse. Och då tänker jag i synnerhet på exakt 100 år tidigare, 1920, under valkampanjen. Och då var det alltså efter två perioder med Woodrow Wilson. Det var första världskriget, det var liksom utmaningar på många håll. Och då också en pandemi med spanska sjukan. Och republikanska kandidaten Warren Harding hade som slogan en sån här return to normalcy. Och tanken att vi ska liksom tillbaka till det normala. Och där kan jag lite se liksom ekon i Joe Biden, även om Warren Harding sen visade sig vara en urhussel och djupt korrupt president. Så den där kampanjsloganen och den där tanken att efter en sån här turbulent tid så behövs det liksom någon slags återgång till normer, till hur demokratin ska fungera. Och det tyckte jag att var centralt här i Bidens kampanj och i installationen, att Biden säger att vi måste gå tillbaka. Men det är inte en sån där optimistisk, nu kan vi bara spola tiden tillbaka, utan han liksom säger att vi måste gå tillbaka till, inte nödvändigtvis hur det var, utan till vad vi vill att det ska vara, vad vi trodde att vi hade. Och det tycker jag att var centralt här.
Man kan ju kanske lätt, med tanke på att Biden då liksom har en lång politisk erfarenhet och liksom företräder en äldre generation, så kan man ju lätt kanske kritisera honom för sån här nostalgisering, men skulle du säga ändå att hans fokus ligger ändå på framtiden?
Jag tycker det, och jag tycker liksom att det är något vi såg under presidentvalskampanjen 2020, vi såg det under demokraternas primärvalskampanj, vi såg det också 2016 med Hillary Clinton, att det fanns den här kritiken gentemot Clinton och sen då Biden, att de här representerar bara någon slags liksom tredje Obama-period. Det vill säga att ingenting nytt erbjuder dem, utan de bara säger att låt oss fortsätta som det är, och att det här skulle ha varit frånstötande för dem som tycker att så som det är inte är hur det borde vara. Men jag tycker att Bidens retorik här visar tydligt att han liksom är medveten om den här kritiken. Och det var inte det han talade om. Han talade inte om att nu ska vi gå tillbaka hur det var när Barack Obama satt i Vita huset, utan han talade om de där idealen som man hade då, som man kanske trodde i Förenta Staterna, att var liksom det dominerande tankesättet, att det finns fria val och det finns en fri press och så vidare. Och det visades under de senaste 4 åren hur sköra de här idealen är och hur långt USA ännu har att gå förrän man uppnår dem. Och där tyckte jag också Bidens retorik om rasfrågor, att han faktiskt liksom tog och satt katten på bordet, tala öppet och med rätta termer om de utmaningarna som existerar i Förenta Staterna var viktigt.
När Biden talar om de här idealen, så är det liksom ideal som USA fortfarande delar?
Först måste vi säga att det är uppenbart att landet är inte enigt, utan det finns otaliga splittringar i Förenta Staterna. Men vad det som Biden gjorde fint här är det här sättet att tala liksom på, vad ska man kunna kalla en liksom civil religion kring USA, som är väldigt viktigt där, det här språket, hur du talar om demokratin och hur amerikaner vill se på sig själv och vill se på sitt land. Och det är någonting som Biden har under hela kampanjen varit ganska duktig på. Någonting som ofta blir liksom faller i skymundan bland politisk journalistik eller liksom på Twitter eller sådana här diskussioner där fokus alltid är på det här nya och någonting sånt. Men Biden har en förmåga att framstå som en liksom en schysst kille som tror på det goda på något sätt.
Och han är säkert väldigt medveten om att här är en fin balansgång. Om han ska fungera som en medlare mellan de olika lägren och en brobyggare, så kan han liksom inte driva för hårt då sin liksom demokratiska, om han verkligen vill liksom uppnå det här med försoning. Så vad kan han åstadkomma liksom på 4 år med sitt försoningsprojekt? Det känns ju som att de här klyftorna är så otroligt djupa.
Ja, det är uppenbart att med små majoriteter i kongressen så kommer till exempel något omfattande lagpaket som skulle liksom faktiskt skapa hur Förenta staterna ser ut har små chanser att gå igenom. Men man bör inte underskatta den här betydelsen av att ha en demokratisk administration i Vita huset och demokratiska majoriteter i kongressen. För det betyder att de här demokratiska programmen som i mångt och mycket åtnjuter stöd bland befolkningen, vare sig vi talar om höjning av minimilönen eller vi talar om de här coronastödpaketen eller för övrigt också begränsningar av tillgång till vapen. Och nu finns det då möjlighet att faktiskt liksom få en chans för de här lagstiftarna och representanterna.
Det som sker liksom inom Kapitoliums väggar är en sak, men sen har vi ju liksom det som sker i hela landet, och här vill ju också Biden nå försoning. Samtidigt så kan man ju fråga sig hur försonat och enat nu det amerikanska folket någonsin egentligen har varit. Så det låter ju som en ganska svår uppgift för Biden.
Det är en svår uppgift, och det som jag tycker att det är viktigt att poängtera här är just det här att försoning har inte lyckats tidigare heller. Och vare sig vi tittar efter inbördeskriget eller efter medborgarrättskampen, så har man liksom gått sen tillbaka, fallit tillbaka i de här mönstren där man accepterar orättvisor och illvilja i USA på grund av liksom politiska kalkyler. Och då blir det ju lätt en sån här naiv känsla när man säger att nu ska man samarbeta med motståndarna. Och den utmaningen tycker jag att Biden har tagit väl emot i den mån att han talar hela tiden om det här ansvaret och att ställa folk till svars för vad de har gjort. Och det är någonting som har saknats i amerikansk politik efter varje omfattande konflikt eller kris. Det här att faktiskt sen utreda hur kommer det sig att Kapitolium stormades av våldsamma upprorsmakare. Vad låg där bakom? Och det finns liksom en sån här stark känsla nu att nu finns det möjlighet att faktiskt utreda och få klarhet i vem stod bakom vad då och vad gör vi som liksom en rättsstat för att komma över det här.
Ja, det här med att komma över kriser, jag menar USAs historia präglas av otaliga kriser, men hur har USA vanligtvis gått tillväga för att ta sig ut ur de här kriserna?
Ja, det är en svår kalkyl, och ibland så vill man ju säga liksom att det finns den där känslan av ledarskap som kan leda Förenta staterna ut ur en kris, vare sig vi tittar på 30-talet med FDR eller 80-talet med Ronald Reagan i vissas ögon. Samtidigt så är det ju ofta snarare ekonomisk uppsving som har legat bakom det här, inte presidentens retorik. Men jag tror att det tydligaste exemplet vi har sett av ett enat USA är uttryckligen när det finns en yttre fiende. Då kan amerikanerna enas. Så i avsaknaden av ett sånt här yttre hot som skulle ena landet, så är det nog förhoppningar på ekonomisk uppsving som är liksom möjligheterna för att på något sätt ena de här.
Ja, Bidens stora utmaning är ju att det här stora hotet nu kommer inifrån. Oskar Winberg, tack för att du kom hit till Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.